Då ska vi ge oss i kast med det 12:e kapitlet i Markus evangeliet. Markus 12, 1-12. Sedan började Jesus tala till dem i liknelser. En man planterade en vingård. Han satte stängsel runt den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort. När tiden var inne sände han en tjänare till vinodlarna för att få sin del av vingårdens frukt. Men de tog fast honom, slog honom och skickade iväg honom tomhänt. Då sände han en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och förnedrade. Sedan sände han ännu en och honom dödade det. Han sände också många andra. Några slog det, andra dödade det. Nu hade han en enda kvar, sin älskade son. Till sist sände han honom till dem och tänkte, de kommer att ha respekt för min son. Men vinodlarna sa till varandra, här är arvtagaren, kom, vi dödar honom som blir arvet vårt. Och de tog fast honom, dödade honom och kastade ut honom ur vingården. Vad ska nu vingårdens herre göra? Han ska komma och döda vinodlarna och ge vingården till andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Då ville de gripa honom, men vågade inte för folket. De förstod att det var med tanke på dem som han hade berättat liknelsen. Och de lämnade honom och gick sin väg. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du ger oss liknelser, du ger oss ord och bilder för att vi på ett djupt och starkt sätt ska kunna förstå vad du vill kommunicera till oss. Rör i våra hjärtan vid bibeltimmen ikväll och låt oss se klart vad det är du vill att vi ska veta. Gör det till en del av oss och välsigna oss med ditt ord. Amen. Ja, Jesus ger liknelsen om mannen som planterar vingården med stängsel, vinpress och vakttorn. Och som han redan sedan arrenderar bort. Vi lägger alltså märke till att ju närmare Jesus kommer sin död och uppståndelse i Jerusalem, desto mer låter han sin undervisning tala om Guds folket, om hur det gamla, den yttre lagen och det religiösa systemet ska bytas ut mot det nya. Andens lag och tillbedjan i ande och sanning. Och hur den gamla begränsade judiska menigheten, gamla testamentets församling, ska utökas och fullbordas i nya testamentets församling med människor från alla folk över hela jorden förenade i Kristus. Det här är viktigt. Bibeln är tydlig i sin förkunnelse att det bara finns ett Guds folk. Och att vägen till frälsning är densamma i alla tider. Frälsningen har alltid varit, är och kommer alltid att vara av nåd genom tro. Gamla testamentets heliga trodde av nåd på löftet om Messias Kristus. Nya testamentets heliga tror på Jesus Kristus som är uppfyllelsen av löftet. Men allt är av nåd. Bibeln använder ofta Bibeln av en vingård eller en odling för att beskriva församlingen. Vinrankornas täta förening med vinstocken och dess frukt har mycket att säga om församlingens förhållande till Jesus och den frukt som livet i honom alstrar. Vin står ofta som symbol för fest och glädjen i den helige ande som är det nya vinet. Bevistexter för att Gud liknar sitt folk vid en vingård hittar vi bland annat i Jesaja 5. En gripande berättelse om Guds sorg över synden. Lyssna, Jesaja 5:1. Nu vill jag sjunga om min älskades sång om hans vingård. Min älskade hade en vingård på en bördig bergskulle. Han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den och högg ut ett presskar. Sedan väntade han att den skulle bära äkta druvor, men den bar vilddruvor. Och nu, Jerusalems invånare och judade män, döm mellan mig och min vingård. Vad mer kunde man göra för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bar den vilddruvor när jag väntade att han skulle bära äkta druvor? Nu ska jag låta er veta vad jag vill göra med min vingård. Jag ska ta bort stängslet och den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren och den ska bli nertrampad. Jag ska ödelägga den. Ingen ska beskära den eller gräva i den. Men tistel och törne ska växa upp och jag ska befalla molnen att inte regna på den. Herren Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott. Han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet. Ja, dramatisk text. Denna tanke var djupt rotad i de judiska ledarnas sinne. Och därför läser vi: de förstod att det var med tanke på dem som han hade berättat liknelsen. Ja, och så berättar han om när tiden var inne, sände han tjänare till vinodlarna och de blev misshandlade och dödade. När tiden var inne, står det. Det är ett mycket vanligt uttryck i Bibeln. Och det låter oss förstå att Guds tid, det som på grekiska heter kairos, för särskilda handlanden i historien, är fastställd innan världens grund blev lagd. Och att Gud inte bara verkar vad han vill och hur han vill, utan också när han vill. Vi kan alltid lita på Guds tidtabell. Han gör inget för tidigt och kommer aldrig för sent. Ibland, som i fallet med Lazarus, kan det se ut som om Jesus kommer för sent. Men inte efter hans tidtabell. Det finns en sång som säger: when he's 4 days late, he's still right on time. 4 dagar för sent är han ändå i tid. Det som ser ut som dröjsmål och försening i våra ögon har alltid ett gudomligt och gott syfte. I Apostlagärningarna 1:7 så får vi nytestamentlig undervisning om detta. Han svarade dem: det är inte er sak att veta, vadå, vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Så fadern har i sin makt alltså bestämt tider och stunder. Apostlagärningarna 17:26. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. Och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Och i andra Petrus brev 3:9 kan vi se om den välsignade fördröjningen. Det står så här: Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan alla ska få tid att omvända sig. Så här ser vi när tiden var inne. Liknelsen om de misshandlade tjänarna berättar om Mose och profeterna som sändes till Guds folket för att de skulle omvända sig. Men hur deras hjärtas hårdhet motsatte sig dem och gjorde sig av med dem och deras förmaningar. I Lukas 13:4 så når detta sin höjdpunkt i Jesu uttalande. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta vill jag inte samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Det är kusliga ord. Inför människans fallna natur och ovilja står alla naturliga insatser maktlösa. Frälsning är och förblir ett underverk, ett nådesunder, då Gud sänder sitt ord, bryter ner oviljan och byter ut stenhjärtat mot ett hjärta som fruktar honom. Och detta är det nya förbundets stora löfte om på nytt födelse. Hesekiel 11:19. Jag ska ge dem ett och samma hjärta och en ny ande ska jag lägga i deras bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött för att de ska vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Och Jeremia, han är inne på samma budskap, 32:40. Jag ska lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig. Gudomligt ingripande som förvandlar natur och hjärta. Så berättar han också att om den, han berättar också om den älskade sonen som blir dödad. Och i den delen av liknelsen förebådar Jesus vad de religiösa ledarna kommer att göra med honom när de utlämnar honom till att dödas. Lägg märke till det här, det står här, nu hade han en enda kvar, sin älskade son. En enda kvar. Efter Jesus så kommer ingen ytterligare profet eller uppenbarelse. Ingen högre uppenbarelse är möjlig än Gud själv i mänsklig gestalt mitt ibland oss. Nya testamentets uppenbarelse om Jesus Kristus. Lyssna på Hebreerbrevet 1 och 2. 1:1-2. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. William Chantry skriver så underbart om det här bibelordet. Guds uppenbarade sanning nådde ett mäktigt och strålande klimax när Jesus gick på jorden. Nu har han talat genom sin son. I Jesu Kristi person har all uppenbarelse gjorts fullständig med en dramatisk plötslighet. Guds son förkroppsligar allt vad fadern har att säga till människan. Ingenting nödvändigt hölls tillbaka för senare tider. Ingen högre uppenbarelse är tänkbar. Kristus är den ultimata sanningen och han uppenbarar den till fullo. Han är faderns strålglans personifierad. Alla slöjor har fallit. Han är den uttryckliga återspeglingen av Guds faderns person, helt och fullkomligt uppenbarad. Han är glansperioden, eller den sista anhalten, i fullbordandet av Guds budskap till människorna. Hebreerbrevets första kapitel andas oreserverad slutgiltighet. Kristus, Guds son, är uppenbarelsens stora final. I uppenbarelseboken 22:18 kan vi läsa om det här, att det inte ska läggas någonting till. För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag, om någon lägger något till dessa ord ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok. Han som betygar detta säger, ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Herren Jesu nåd var med alla. Ingenting ska läggas till. Jesus är det största. Så stod det så där, vad ska nu vingårdens herre göra? Han ska komma och döda vinodlarna och ge vingården till andra. Och så anför Jesus det här med stenen som husbyggarna kastade bort och som blev en hörnsten. Och det där ordet är ett av de mest förekommande gammaltestamentliga citaten i hela Nya Testamentet. Apostlagärningarna 4 och 11. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. 1 Petrus 2 och 7. För er som tror är den alltså dyrbar, men för de som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Tänk, hela människans evighet avgörs av hur hon förhåller sig till klippan, Kristus, hörnstenen. Antingen bygger hon sitt liv på honom och låter allt kretsa kring honom, eller också snubblar hon på honom och faller för evigt. Ödestimmen för en människa slår när hon hör evangeliet. Vi kan läsa om en hörnstens och stötestens händelse faktiskt i Apostlagärningarna 13. Lyssna, kapitel 13, vers 44. Följande sabbat var nästan hela staden samlad för att höra Herrens ord. Men när judarna fick se allt folket fylldes de av avund och de hånade Paulus och sa emot det som han förkunnade. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: Guds ord måste först förkunnas för er, men när ni avvisar det och inte anser er värdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna. För så har Herren befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli till frälsning ända till jordens yttersta gräns. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord och kom till tro, alla som var bestämda till evigt liv. Och Herrens ord spreds över hela området. Ja, att tron är ett andens verk när evangeliet predikas, det ser vi tydligt i Paulus brev. Andra Thessalonikerbrevet 2:13. Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning genom att ni helgas av anden och tror på sanningen. Till detta har Gud kallat er genom vårt evangelium för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Helgas av anden och tror, alltså det krävs ett andens verk för att vi ska tro. Så avslutas vår läsning med: då ville de gripa honom men vågade inte för allt folket. De förstod att det var med tanke på dem som han hade berättat liknelsen. Och de lämnade honom och gick sin väg. Smaka på den förfärande meningen. De lämnade honom och gick sin väg. Ja, det är en väckelsepredikan i Markus evangeliet som vi får ta emot. Men vi lämnar honom inte och går vår väg. Vi går honom till mötes och så väljer vi hans väg. I Jesu namn. Amen.